Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Turpeinen.
Ja, turpeinen.
Turpeinen.
Om du vill säga det på finska så är det turpeinen.
Turpeinen.
Men det säger inte jag, så att turpeinen.
Men ska vi köra eller?
Mm, ja, det kan man väl göra. Är de här, ska man slå på dem här?
Ja, du kan slå på dem. Mm.
Så.
Ja.
Då borde den vara på nu kanske.
Och så kör vi till typ 10.
Ja, till 10. Det blir jättebra. Jag är fortfarande så här, hur kommer det gå att prata i 45 minuter?
Ja, precis. Men det är inte ditt problem, det är mitt.
Det är sant.
I slutet av april arrangerades festivalen Åre Sessions för andra gången. Jag var uppbjuden för att hålla 2 intervjuer under Åre Sessions Breakfast Talks. På plats i Åre bageri så dukade vi upp en scen där jag på fredagen pratade med snowboardåkaren och journalisten Elin Turpeinen från Protect Our Winters och på lördagen med Freeride World Tour-världsmästaren Kristoffer Tudell, skidåkaren och surfaren Kajsa Larsson och guiden, äventyraren och entreprenören Kajsa Silov. I det här avsnittet pratade jag med Elin Turpeinen om Protect Our Winters. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 172 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Och eftersom det i år är 5 år sedan jag laddade ut det allra första avsnittet så kommer det att bli ett litet födelsedagskalas i form av en Husky After Work på Naturkompaniets event Björnturen. Basecamp för Björnturen och för den här födelsedags afterworken blir på Hellasgården utanför Stockholm. Det här går av stapeln lördag den 9 juni och mer information om det här finns på Huskys Facebook-sida. Mer information om det här avsnittet hittar du på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook.
God morgon och välkomna allihopa till den första av 2 breakfast talks här på Åre Sessions. Och idag så sitter jag här med Elin Turpeinen.
God morgon.
Som är här i egenskap av dels dig själv men även som ambassadör och aktiv inom Protect Our Winters, POW.
Yes.
Vem är du? Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Dalarna och är snowboardåkare och journalist. Jag spenderar mina vintrar i Alperna och åker väldigt mycket bräda. 3-4 månader om året spenderar jag där. Den här vintern var jag i Verbier. Och det jag gör är att jag åker friåkning. Tävlar även lite i kvaltouren till världstouren. Och resten av året jobbar jag som journalist här hemma i Sverige. Då.
Och du är alltså uppvuxen utanför, eller i Borlänge. Och jag är uppvuxen i Ludvika, så det här är nästan
Precis. Grannar. Ja, väldigt nära.
Det är inte, eller vad heter det, i Borlänge finns ju Romme.
Yes.
Men det är inte jättemycket stora berg och radikala åk. Och det kanske inte är det första stället man tänker på med vintersport och så. Hur dök berg och åkning och vintrar och snö? Varför blev det din grej?
Ja, jag åkte väldigt mycket i Romme när jag var yngre. Jag bytte till bräda från skidor när jag var 10. Och sen så var det i Rom. Jag var, jag vet inte riktigt vart den här längtan till, till större berg kom ifrån. För vi åkte aldrig på någon familjesemester eller sådär. Utan vi var ju mest i Dalarna och åkte.
Men sen, Åkesbrant i Rom typ.
Åkesström.
Ja,
Götesbrant.
Götesbrant,
ja, men precis. Ja, men där åkte jag mycket och det är ju väldigt... Det är ju, kan det vara 200 fallhusmeter kanske. Väldigt fina pister och så, men ingen friåkning att tala om alls. Sen så det dröjde ganska många år innan jag åkte ner till Alperna. Men när jag väl gjorde det så var ju det otroligt häftigt att se det för första gången. Bergen var ju helt annorlunda mot någonting man sett tidigare. Och mer dramatiska, högre, och åkningen var också helt annorlunda. Jag hade ju aldrig åkt utanför pisten när jag kom ner då, för min första vinter. Så jag fick ju lära mig väldigt mycket då.
Men det var klassiskt säsongarliv, en klassisk säsong du gjorde, eller?
Ja, men det var det. Eller jag jobbade ju ingenting och jag har haft tur att inte behöva jobba någonting i någon av de vintrar som jag har varit ner. Jag kan frilansa lite, men annars så åker jag bara. Och jag fastnade för bergen och för åkningen, att åka på det sättet och att vara i den miljön. Sen så kom man tillbaka till Sverige, så skulle man börja jobba igen och så var det höst. Och så kommer det här suget efter vinter som alltid kommer varje höst. Så då var det svårt att inte vilja åka igen. Så då åkte på en till säsong och sen var man ganska fast. Sen fortsatte det liksom och det fanns alltid mer att upptäcka och det finns alltid mer att upptäcka. Mer saker man vill göra. Det känns aldrig som att man är färdig. Man vill alltid fortsätta.
Jag måste också fråga, för jag är ju också brädåkare, för att jag började åka tidigt 90-tal eller mitten på 90-talet och sen så kändes det som brädorna, att snowboardsporten dog ut lite, och du är ju ganska mycket yngre än vad jag är. Så varför började, hur kan det komma sig att du gick från skidor till snowboard när du var 10? Det kändes inte så här, det var inte jättevanligt just då.
Nej, det var nog inte det. Jag tänker att kanske kan det vara så att brädåkningen kom lite senare till Dalarna, fast det verkar, så kan det vara. Att vi var lite efter den stora vågen som kom, så kom det en lite mindre våg till Dalarna. Sen hade jag personer i min närhet som jag kände som började åka bräda, som jag inspirerades av. Och kände väl att jag ville göra samma sak som dem. Så det fanns ju en liten klick människor som åkte där i Romme. Och det var det som fick mig att börja. Så började jag knata upp för en liten backe där och försökte åka ner.
Toppturer i Romme.
Ja, men precis.
men för sen har det ju blivit liksom... Du har ju både tack vare din åkning och passionen där, men även med jobbet, så har du blivit att, för du är ju frilans och du har ju skrivit för Åka skidor och Fjälljournal och så vidare. Så, så du har ju ändå lyckats vrida det här lite grann, passionen, till ett jobb åtminstone halva året. Har det varit liksom givet ifrån början, från det att du gjorde din första säsong, att du även skulle ta åkningen till någonting professionellt eller åt det hållet?
Verkligen inte från första säsongen, för då var jag ju så ny på alla sätt. Allting var väldigt nytt och jag kände väl att det fanns mycket jag inte förstod och mycket jag behövde lära. Och sen att det har blivit som det har blivit nu, att jag kan jobba med det till en viss del, har ju bara lite grann kommit av sig själv. Dels för att jag har en passion för att skriva och skapa det på det sättet och fota och sådana saker. Så vart det föll sig ganska naturligt att det blev att man tog några steg ditåt varje vinter. Och det vart liksom av en slump nästan allting. På samma sätt som att jag jobbar som journalist i övrigt. Vilket också är en slump.
Som livet ibland är.
Ja, men precis.
Och nu ska jag jobba för SVT.
Det ska jag göra.
Aha. Kul.
Ja, det blir spännande.
Du tävlar ju också. Du kör ju kvaltouren. Mm. För det känns ju också som ett ganska duktigt, stort steg liksom, att gå ifrån att tycka att det är kul att åka till att man faktiskt kan ställa upp i stora friåkningstävlingar.
Ja, det var för 2 år sedan så provade jag min första tävling och det var Ride a Cow i Hemavan.
Just det.
Och då hade jag aldrig tävlat i friåkning alls och aldrig tävlat individuellt heller. Och jag hade aldrig varit i Hemavan. Och då gick det väldigt bra där. Jag vann den tävlingen och tyckte att ja, men det här var kul. Det här kan jag göra mer av. Så då åkte jag upp till Riksgränsen efteråt och till NM. Och det gick bra där med. Vann NM också. Så det var en väldigt bra start liksom, ja. I friåkningstävlandet. Ja. Väldigt bra start. Och då året efter så kände jag att då måste jag ju testa kvaltouren då. Vilket kändes som ett väldigt stort steg. NM kändes som ett väldigt stort steg för mig också. Jag var jättenervös inför NM. Det kändes, jag trodde att det skulle bli, och det är det också, det är ju en seriös tävling, det är ett svårare face. Dessutom så var det stenhårt det året också. Det var riktigt hårt.
Men, vilket år var det du körde henne?
Två år sedan.
Två år sedan, okej. Okay, ja. Okay.
Mm. Sen har jag tyvärr varit att jag har behövt jobba i maj varje år sedan dess. Men jag ser fram emot att göra en comeback, förhoppningsvis nästa år. Men sen året efter så var det kvaltour, tänkte jag. Så jag körde tre tävlingar. Tappade bort med en, kom på pallen i de andra två. Och sen skadade jag knät. Och det här var förra året då. Så då kunde jag inte köra något mer eftersom mitt knä inte riktigt höll. Men sen den här vintern så tänkte jag att jag skulle satsa mer på det. Och det har ju gått sådär. Jag har ungefär kraschat varje tävling tror jag som jag har ställt upp i.
Kraschar man inte om man inte satsat, kan man tänka.
Nej, precis. Jag tänkte väl så här att hellre att jag kör ett åk och ställer ner ett åk som jag blir väldigt, väldigt nöjd med om jag ställer ner det, än att köra ett åk som inte är någonting speciellt. Sen handlar det så mycket om nerver och psykiskt och att man ska... Det är ganska mycket mer att tänka på när man tävlar än när man åker vanligt. Det är en helt annan grej. Så man lär sig väldigt mycket från det. Och på så sätt blir det väldigt värdefullt, tycker jag. Det är en bra erfarenhet. Och jag ser fram emot att ställa ner åk nästa vinter.
Nu sitter du på Åre Bageri och mitt i hjärtat av liksom svensk skidsport och så. Så att nu, för de som sitter här, så är det verkligen så här preaching for the choir. Men om du skulle så här sälja in när är din åkning som allra bäst? Vad är grejen med snowboardåkning för dig?
Egentligen så gillar jag att åka brant och smalt. Jag tycker att det är kul att åka rännor och det försöker jag göra mycket. Samtidigt så tycker jag det är väldigt kul att gå på tur. Och en bra åkdag kan ju vara egentligen vad som helst. Det kan vara de här dagarna när man inte förväntar sig att hitta bra snö och så hittar man väldigt bra snö. Det kan vara de här planerade dagarna när man gör ett åk som man verkligen har sett fram emot att göra. Det kan vara att man utforskar ett nytt ställe tillsammans med vänner som man trivs med. Jag gillar verkligen att kanske gå en lång tur, gå några timmar och komma upp på en topp och få ett skönt åk ner.
Earn your turns.
Ja, men verkligen. Det tycker jag är jättehärligt.
När hörde du talas om POW, om Protect the Winters för första gången, och hur gick det till?
Jag kommer ihåg att jag satt, då var jag i Österrike den vintern, och så satt jag och funderade på att man sällan hörde snösportare, andra skid- och brädåkare prata om klimatfrågorna. Vilken påverkan vi har och vad man kan göra och sådär. Jag tyckte att jag saknade kanske ett engagemang. Och det kanske var jag som inte hörde att det fanns ett. Men jag började tänka så för mig själv. Och då tror jag att jag satt och googlade eller någonting. Och så fann jag att POW fanns. Mm. Vilket jag varit väldigt, väldigt glad över.
Men det var innan den svenska etableringen. Det var när det...
Nej, det var när den svenska fanns. Okay, okay. Men jag tror att den svenska var väldigt nystartad. Mm. För det kan väl ha varit 3 år sedan kanske.
Man började ju som Save Our Snow först.
Precis.
Och sen så gick det över till att bli POW då.
Ja, så de har ju funnits några år. Om man räknar med Save Our Snow-åren. Men då var det POW. Och nej, men jag hade inte hört om amerikanska POW heller. Utan det var väldigt nytt för mig då. Men det var ett par år sedan. Och då så hörde jag mig. Då fick jag kontakt med Johan Ahlgren som bor här i Åre.
Exakt, men som inte är på plats nu.
Nej.
I helgen tror jag.
Nej, men precis. Han är inte här, han är på resande. Mm. Så, men han fick jag kontakt med. Han ringde upp mig och sa att men vad kul att du är peppad på att vara med. Och så snackade vi och så kom vi fram till vad jag kunde göra för POW och vad POW gjorde och hur vi kunde få till någonting. Och sen så blev det att det fortsatte. Det blev en del av det. Och jag, som sagt, jag var väldigt glad att det redan fanns. Att hitta människor som tänkte lika som jag tänkte.
Men det kändes, det var liksom aldrig något snack, det var naturligt att själv bli involverad och engagerad.
Ja, men det var
istället för en passiv supporter.
Nej, men jag kände ju redan att jag ville göra någonting. Och ja, men det kändes naturligt. Sen vill man ju hitta en form av att göra saker som passar en själv. Det finns ju väldigt mycket att göra inom en sån typ av organisation. Och hitta det som funkar för en själv var ju en grej också.
Din egen medvetenhet kring För du sa att du började lite på egen hand börja tänka kring så här miljöpåverkan och så vidare. Var kommer den ifrån? Har den liksom, har alltid haft med dig den, eller hur har den utvecklats lite parallellt med ditt intresse för liksom snö och vintrar och åkning?
Den utvecklas ju hela tiden och det finns ju alltid så mycket mer att lära. Men man blir mer medveten om exakt hur, vilken typ av påverkan som de val man gör har. Och var, vilka valmöjligheter man har och hur man väljer på ett klimatsmartare sätt i vissa lägen. Och jag tycker att medvetenheten ökar hela tiden och som sagt att sträva efter att lära sig mer. Vilket är någonting som jag gör. Och det finns verkligen så otroligt mycket som man kan lära sig om.
Mm.
Men exempelvis olika transportsätt och vad de har för effekt och hur stor skillnaden faktiskt är. För det är klart man kan förstå att ett flyg släpper ut mer än ett tåg. Men hur stor är skillnaden? Det är ju någonting nytt.
Mm. Kan du, som sagt, nu, jag låter hela tiden väldigt gammal när jag håller på att säga så här, men du, nu är jag äldre än vad du är. Du är inte riktigt lika gammal, men tänker du tillbaks på, kan du liksom tänka tillbaks till din barndom att ja, men faktiskt när du var liten så var det ju skillnad på vintrarna då mot vintrarna nu. Är det någonting du tänker på? Och tror du att det bara är minnet som spelar dig ett spratt, eller kan du liksom tänka att det faktiskt var så?
Det är svårt att veta om man minns det på ett sätt som kanske inte riktigt är som det var. Men jag tänker ju, man tänker kanske på jularna framförallt när man var liten och tänker att de alltid var vita. Och tänker att de kanske inte är så vita längre. För det är de inte alltid i Dalarna som det ser ut nu. Och tänker jag alltid den här att man var ju lite kortare när man var yngre.
Ja,
att snön kanske kändes lite högre.
Det var lättare att det skulle vara midjedjupt när man är liten knobb.
Men absolut, jag tänker tillbaka på barndomsvintrar jag också och tänker att det känns som att det var mer snö då. Kanske inte mot i år, men...
Nej, denna vinter är ju fantastisk.
Att den verkar
sätt.
Helt magisk. Nu har jag missat den här hemma, men, men vad man har hört.
Men om vi ska återgå till Pau då. Vad kan du berätta om Paus historia och deras, eller ert då, er mission och vad är det ni... Varför finns ni och vad är målet med er gärning?
Vårt mål är ju att få snösporten att ta ansvar för sin klimatpåverkan. Det är den meningen vi använder för att beskriva vad vi vill göra. Sen så finns ju Pau på flera olika ställen. Vi finns ju i många olika länder. Det grundades i USA och nu finns vi på många platser i Europa också. Vi hade faktiskt ett global gathering, eller en liten meetup i Chamonix för 2 veckor sedan nu.
Var du med där?
Jag var med.
Mm-hmm.
Och då träffades vi några representanter för varje Pau-organisation i Europa, från varje land. Så. Vilket är väldigt intressant och väldigt givande. Och vi jobbar ju på olika sätt utifrån de förutsättningar som finns i respektive land. Så i Sverige så jobbar vi väldigt mycket utifrån... Vi jobbar mycket med att informera och väcka medvetandehet och sträva efter beteendeförändring, kan man säga. Och vi använder oss av 7 klimatvägvisare för att förmedla vad vi vill göra. Exempelvis så har vi en som är resmartare, vilket är, vi jobbar mycket utifrån den, där vi vill väcka medvetenhet kring vilka val man har när man ska resa till sin skidåkning och vad man kan välja mellan och vilka effekter de valen får. Till exempel att ett tåg släpper ut mindre än ett flyg och att det är bättre att samåka med bil om man nu ska köra bil och sådär. Och inom den klimatvägvisaren så ryms ju väldigt mycket. Och det är ju alla typer av resor som man gör. Och att tänka hur man kan göra dem på det klimatsmartaste sättet. Sen har vi också flera klimatvägvisare som vi alltid utgår ifrån i det arbete som vi gör. Så på något sätt så är allt vi gör kopplat till de punkterna som vi använder oss av.
Men det är liksom framtaget så att säga för Protect the Winters Sweden. Det är liksom er manual. Det är ingenting som har kommit ifrån Jeremy Jones och de i USA.
Det har inte kommit från USA och de använder sig inte av dem i nuläget, vad jag vet. Däremot så använder sig de flesta andra länder i Europa av dem.
Mm.
Och det var någonting som vi tog fram här i Sverige först då. Och sen förra året på det globala mötet som var då så delade vi med oss av dem. Och sen så, och det tyckte de alla andra länder var en väldigt bra idé, så då har de tagit efter. Och det har blivit till en grund egentligen i hela den europeiska organisationen. Så det är ju...
men ni i Sverige, så det känns ändå som att ni fortfarande, så att jag, agerar väldigt mycket på gräsrotsnivå liksom. Det är mot er största målgrupp är liksom utövarna egentligen. Men finns det någon slags plan att ni ska ta steget? Får man titta på Protect of Interest i USA, så gör de ju väldigt mycket, ja, så här, de åker till skolor och undervisar ungdomar och barn, men även jobbar jättemycket mot deras då, senatorer, och de är ju väldigt politiskt aktiva, åtminstone på deras Instagramflöde. Är det någonting som ligger i, och det här kommer vi för sig återvända till lite under intervjun, så att du behöver inte spoila allt för mycket, men ligger det i fokus också för er, att gå till de stora fiskarna på en gång?
Ja, vi jobbar ju ganska annorlunda mot vad USA gör. Vi är ju en egen del i den globala organisationen som vi bestämmer ju själva egentligen hur vi vill bygga vår organisation och vad vi tror passar bäst i Sverige. Så vi jobbar olika. Men vi har byggt egentligen ganska mycket från grunden, och vi har riktat oss mycket till individnivå medvetet. Eftersom vi tycker att det har passat vår organisation och vi har valt att fokusera på det. Och de här klimatvägvisarna är ju också väldigt riktade mot individer. Det är ju också en fråga som vi ofta får, vad man själv kan göra, hur man kan vara med och påverka. Och då är också en bra grej att återvända till dem.
Då har ni liksom en lättförståelig manual för ett hållbart liv. På
Men något precis, sätt. Mm. Det gör det väldigt enkelt. Och man ser vad man har att utgå ifrån, och man ser vart man kan börja och ta sina små steg till att bli klimatsmartare, att leva klimatsmartare. Så absolut, vi har jobbat för att bygga upp en organisation som får större muskler och blir större helt enkelt, så att vi har mer kraft för att kunna påverka i en större grad. Vilket är egentligen kanske nästa steg, att börja rikta sig mot och göra större förändringar och rikta sig kanske mot större företag eller branscher på ett annat sätt.
Om man ska tänka lite på, se lite på Pau som ur ett varumärkesperspektiv, det tycker jag är ganska intressant i deras resa, för att de har ändå lyckats med att, och absolut inget ont om någon annan sån här miljörörelse, men Pau har på något sätt lyckats, och det känns som deras plan har från början att vara att lansera sig som ett, inom den här branschen, om man ska prata skid- och snowboardsporten, så har de deras plan varit att lansera sig som ett varumärke som vilket som helst, och den biten har de ju verkligen lyckats med. Nu har ju du en Pau t-shirt eftersom du är här i egenskap av ambassadör, men de har ändå lyckats, de har ju ett bildspråk, och jag har klistermärken på datorn och på snowboard och på cykel och så vidare, och de har ju skapat någonting, ett värde i det här varumärket som folk vill förknippas med, och man köper en t-shirt kanske, och så har man kanske inte benkoll på exakt, ja, men vad är det här för budskap, men då kanske man att det medvetliggör via den vägen. Är det korrekt uppfattat? Eller?
Ja, men jag tror också
hur,
det.
Och hur tänker du kring den approachen?
Jag håller med. Det känns ju som att man gärna vill förknippas med Pau. Man vill gärna kopplas dit, och man tycker att det är någonting bra att stå för. Och jag tänker att det har att göra med hur vi berättar om vinterns framtid. Och att det är någonting som berör, och att man kan relatera till det vi pratar om. Att man själv som, eftersom vi alla inom Pau är passionerade skid- och brädåkare som älskar att vara ute bland bergen och riktar oss mot likasinnade, så tror jag att man kan förstå och relatera till det vi pratar om och det vi berättar om, och på så sätt känner en ännu större längtan, eller att man vill förknippas till det på ett annat sätt, för att man själv känner igen sig. Och jag tror också att det är en del av vad som har byggt upp varumärket till att bli vad det faktiskt är idag.
Men om man tittar på hemsidor för varumärken och allting, så, och ambassadörer och åkare, och så scrollar man ner på deras hemsidor där det står så här friends, partners och så vidare, då är det ju väldigt ofta som Pau-symbolen dyker upp. Och det är ju väldigt många företag i branschen som kanske bidrar med någon procent eller med något årligt bidrag eller någonting sånt. Så att det har ju bevisligen varit en bra approach för att nå fram. Och så kan man kanske tänka att på 100 sålda klistermärken så kanske det bidrar till att en person en gång väljer ett tåg framför en flygresa, och då kan man ju tänka att då har det ändå åstadkommit någonting.
Precis, då har det ändå blivit någon typ av förändring.
Din egen syn på den här branschen då, om vi ska prata branschen, om jag då med branschen menar ja, men skid- och snowboardvärlden, såväl utövare som varumärken och klädestillverkare och hårdvaratillverkare, destinationer och alla som vill förknippas med den här världen. Och det är ju ganska många just nu, och det är, man ser det alltid från bilreklam till banker och försäkringar och whatever. Så att det är ju liksom en bransch som många vill ha en del av kakan, känns det som. Så det är ju, jag tänker att det är en bransch med inflytande ändå. Kanske mer inflytande än vad någon vågar hoppas på. Men hur ser du på den här branschen? Vilket ansvar de tar och vad som görs bra och vad som görs dåligt då?
Jag tror att det är en väldigt tudelad bransch. För vi delar ju alla förhoppningsvis passionen till naturen, till vintern och till snön. Och förhoppningsvis så strävar vi ju alla efter att få vara där så mycket som möjligt. Det tänker jag ändå att vi delar inom branschen, oavsett till vilken del av den som vi tillhör. Men samtidigt så gör vi ju väldigt mycket saker som är skadligt för den miljö som vi älskar att vara i. Och det är väl egentligen en fråga som hela POW handlar om också. Att vilja vara i naturen, men samtidigt behöva göra vissa saker för att kunna vistas där. Men sen klart det finns aktörer i branschen som gör saker bättre och som gör saker sämre. Och det finns ju väldigt mycket att jobba på, självklart. Men det kommer nog alltid finnas en viss konflikt också. Mellan att det är en konsumtionssport att åka bräda, åka skidor. Men samtidigt, man behöver prylar, men samtidigt så finns det också att man kanske inte behöver exakt så mycket prylar som man alltid tänker att man behöver. Och den här att företag och aktörer vill främja ökad konsumtion går ju inte riktigt hand i hand. Nej. Med att vilja bevara den miljö som vi har idag, och de bergen som vi har, de vintrar som vi har. Och det är klart, det finns mycket att göra, och men som sagt, det finns ändå goda exempel, såklart.
Mm. Är det någonting du tänker, alltså, kan du se någon tydlig utveckling? Har det gått, tycker du att det har gått snabbt, eller finns det fortfarande väldigt mycket kvar att göra?
Jag tycker att det händer väldigt mycket saker överlag. Jag tycker att det här pratet som jag saknade när jag började googla efter POW, det finns ju idag. Folk pratar om klimatet, och folk pratar om att åka tåg istället för att flyga. Man pratar om att det är mer grönt, man vill leva ett enklare liv, och man är medveten på ett annat sätt, och det händer väldigt snabbt, tycker jag. Man kan sitta i liften när någon börjar helt spontant prata om klimatet och vad man vill göra för att förändra situationen och göra någonting positivt. Och det tycker jag är väldigt häftigt, för det känns som att det har hänt väldigt snabbt.
Ja.
Och det tror jag finns både hos individer såväl som hos företag. Men det blir ju förstås svårare för ett företag att förändra sitt sätt att verka på, till skillnad från en individ kanske. Man har ett större företag att tänka på, och en förändring kan ta längre tid. Vilket ju blir till en negativ sak, eftersom det behövs förändring.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ganska snabbt.
Och som destinationer och så då, hur tycker du att de är de snabba på bollen eller är de lite, kan du bli frustrerad ibland?
Där finns det väl också både bra och dåliga exempel kan jag tycka. Någonting som vi på PAO debatterat om är till exempel ett flygplatsbygge i Dalarna Sälen. Då, precis. Det har skrivits debattartiklar om det och det känns väl kanske inte riktigt som det bästa att göra i dagens läge, att bygga en flygplats till exempel. Men det finns som sagt både och. Hit i år är det väldigt smidigt att ta tåget. Mm. Spontant, eftersom jag spenderar inte jättemycket tid i år, men spontant känns det väl som att man försöker på ett sätt. Det finns ju väldigt mycket att göra.
Ja, men det är ju så här, vi sitter ju ett långt kast upp mot berget till Skistars kontor här. Och det är ju, i samma anläggning, de har ju så här storliftar som går på solceller och så vidare. Men samtidigt så är Skistar en av dem, om inte den största drivande aktören för att få den här flygplatsen. Så det är ju verkligen det är två steg bak och ett steg fram, eller tvärtom ibland känns det som.
Precis, och det känns svårt att kunna avgöra om man gör någonting för att man tycker
greenwash
att det är, exakt, för att man tycker att det är en bra sak eller för att man tror att man kommer få bättre anseende av att göra det. Och det är en väldigt svår avvägning att göra.
Jag pratade om det här om den här branschen då, den här frilufts- outdoor-branschen ändå är ganska kanske större och mer inflytelserik än vad man kan tro. Och då jag tänker så här, kan du se outnyttjade möjligheter att kanske att den här branschen skulle kunna nå ut och spilla över och influera andra sektorer i samhället och företag och typ av företag som på ett sätt som inte görs ännu? Det är kanske lite en luddig fråga, men jag vet inte om du förstår vad jag menar.
Ja, men det tror jag absolut att det kan göra. För det vi gör är nog ändå någonting ganska unikt. På något sätt har vi skapat någon typ av rörelse, eller det håller på att skapas en rörelse. Och vi blir väldigt medvetna, vi som skid- och brädåkare. Vi börjar förstå vad det handlar om och vi vill göra skillnad. Det har märkt, som jag kan säga, som har spilt över till en annan bransch, är ju det här med att till exempel hyra kläder. Som till exempel Houdini gör och Renta Plagg, det finns flera exempel. Och det är ju ett koncept som jag vet att det har pratats om i andra sammanhang, till exempel modebranschen då. Som ändå är lite närbesläktad men ändå blir en annan del. Och jag tror absolut att det finns mycket man kan göra. Och vi på PAO har ju pratat mycket om att till exempel samarbeta med andra organisationer för att på så sätt nå ut, nå längre och nå personer som vi annars inte når. Mm. Och dessutom få större effekt. För tillsammans så kan man göra mycket mer. Och det är ett steg som vi håller koll på och kikar på nu.
Vem tycker du det är viktigast att nå fram till med ert budskap?
Allting sitter ju så väldigt mycket ihop. Och jag tror att man kan förändra från alla olika håll. Det är klart att politiken kan göra en väldigt, väldigt stor förändring som drabbar väldigt många. Likaså företag som har, framförallt större företag, kan göra en förändring som får större effekt. Men samtidigt så tror jag att det kan börja från andra änden, att vi som konsumenter och utövare tillsammans, om vi alla hjälps åt, så blir vi en väldigt stor kraft som kan få väldigt stor skillnad och göra väldigt stor påverkan. Så jag tror att man kan styra det från alla håll. Så jag tror inte att man kan välja en specifik del som är viktigast. Utan
man måste göra allt.
Ja, men jag tror lite grann det, faktiskt. Jag tror att man behöver nå åt olika håll. Och,
men tror du på det här med att den enskilda individen, aktören, konsumenten har, tror du att vi har så mycket makt? I mina mest cyniska stunder så tänker jag att vi är bara så här nickedockor som bara fladdrar runt och så bara, nu är jag miljövänlig, tror jag, för att det är något företag som säger åt mig att jag är det. Mm. Men i själva verket så kanske man inte riktigt, det handlar om perspektiv så väldigt mycket, att man måste zooma ut och se så stora perspektiv. Så ganska luddig fråga kanske, har konsumenten makt? Ska vi vara stolta över våra beslut och stick to our guns?
Ja, men självklart tycker jag att vi ska vara det. Och jag tror att det är lätt att hamna i det som du säger, att man tänker att man som enskild individ inte kan göra någon skillnad, att det inte spelar någon roll vilka val jag gör, för jag är ändå en så liten del. Men det är ju därför PAO finns. För tillsammans är det som, får det så mycket större skillnad att göra någonting i en större grupp. Får en helt annan effekt än att göra någonting själv. Dessutom så gör det mycket att vara tillhöra någonting och få en tillhörighet och känna att men jag är inte ensam om att göra det här, utan vi är många som gör det. Och då är det klart att det kan få effekt, självklart.
Sen transport har du redan varit inne och pratat om att tåg är bättre än flyg liksom. Men du har skrivit lite, du har skrivit bland annat om Lotten Rapp, Fränstas finest, om hur hon tågpendlar när hon ska någonstans, och Johan har du pratat om, Tom Oliver som har elbilar och bor här i Åre. Hur tänker du kring miljövänlig åkning på det viset? Klimatsmarta transporter?
Men tåget är absolut det främsta sättet att transportera sig klimatsmart på, om man inte har möjligheten att cykla till exempel. Men jag tänker att de flesta av oss ändå inte bor på cykelavstånd.
Nej, det är
till skidåkningen. så tåget är absolut det bästa ur klimatsynvinkel. Och det finns ju väldigt många möjligheter när man börjar kika på det. Det finns många ställen att ta sig till och det är ju väldigt smidigt. Det är också någonting som vi försöker kommunicera mycket och försöker skapa enkla guider kring hur man tar sig till skidåkningen via tåg. För jag tror att det är någonting som många har frågor och funderingar på. Jag tror att det kan kännas som ett stort steg att till exempel ta tåget ner till Alperna. Det är mycket att tänka på. Man ska få det att passa ihop med tågtider. Man måste boka från flera olika tågbolag. Och det kan nog kännas som ett stort steg. Hur får man med sig packningen och hur kommer man orka släppa med sig och sådär. Och därför försöker vi jobba mycket med att utveckla sådana guider så att det ska kännas som att det blir ett mindre steg till att faktiskt göra det. För det går ju väldigt smidigt och många skidorter har tågräls hela vägen in till byn. Vilket gör det otroligt smidigt. Man slipper transfer och man kommer liksom direkt dit man ska. Samma sak i Sverige. Då har vi ju nattåget upp till Riksgränsen till exempel, eller Narvik. Jag var själv i Hunddalen förra våren. Superhäftigt ställe. Då går man av mellan Riksgränsen och Narvik och så turar man in i en dal. Superfint.
Kom upp på ett tips bara så här, för att det var på Radio Godmorgon Världen för några dagar sedan, så pratade de om just att tågresandet i Europa ökar. Och det finns ju en resebyrå i typ Kalmar som specialiserar sig på tågresor. De borde ni ha samarbete med. De borde hjälpa er att ta fram.
Jag tror att vi redan har snack med dem.
Ja,
om inte helt. Nu är det inte jag som har tagit fram de här guiderna, men jag tror att vi har snack med dem.
Ja,
vi har tipsat om dem i alla fall.
Liten parentes.
Ja, nej, men jag håller med.
Men så, alltså, för det här är ju, här blir ju liksom ett pussel och en svår nöt att knäcka ibland, just det här med, för det är tid och avstånd och upplevelser som ska liksom på något sätt lyckas att samexistera på ett klimatsmart vis, och folk, det är mer och mer, det här är väldigt upplevelsefokuserat, och att man ska, ja, men man vill ut och topptur, och du vill ut och nå alla de här åken, och så här, topptur är en trend nu och sådär, och sen så det är fler som gör det liksom. Säg att jag bor själv i Stockholm, och så är det många så här stockholmare som kanske vill, det handlar inte bara om att man åker kanske ett sportlov eller ett påsklov, utan att man kan ju dra upp över en helg och sådär, men ja, men då är det ju begränsad tid. Och det är ju inte alla orter som har så här. Jag menar, Åre är ju definitivt lättåtkomligt från Stockholm med tåg. Men sen så brukar vi prata Riksgränsen och typ 16 timmar och sådär. Och att det blir ett... Det där är ju en utmaning liksom. När det tar 2 timmar med flyget och sen så tar det 16 timmar med tåget. Hur motiverar ni folk till det liksom? Hur vill ni sälja in det konceptet?
Ja, absolut. Det blir ju en utmaning. Men jag tror att i sånt läge så får man nog fundera ett extra varv om man faktiskt ska åka på den resan. Om du bara har en helg på dig och vill resa så pass långt bort, så tror jag man ska tänka ett extra varv om man faktiskt behöver åka på den resan, eller om man kan spara de dagarna och få ihop det till en längre sammanhängande period längre fram och faktiskt få tid till att resa med tåg. För jag tror att ibland kanske vi försöker få in för mycket och försöker att göra saker som egentligen kanske inte borde vara möjligt. Det blir liksom, tiden räcker inte till det, ändå vill vi göra det. Då kanske det är bättre att prioritera bort den just då, spara mer tid, göra en längre sammanhängande grej längre fram.
Nu hade du missat den här vintern i Sverige, men det här var också bara någon så här lös teori jag fick. Har du hört snacket från så här vänner och bekanta att efter en sån här vinter att det har varit så otroligt bra, inte bara i år utan många orter i Sverige, att folk kanske har, nej men jag behöver inte åka på den här Japanresan eller behöver inte åka ner till Alperna, för att man vill liksom, nu kan man typ lika gärna stanna här. Man kan få den där Instagram-svängen ändå.
Absolut, det tycker jag man har märkt väldigt tydligt den här vintern, att många har hållit sig på hemmaplan. Framförallt kanske här i Åre, det verkar ha varit helt fantastiskt. Men också hemma i Dalarna har jag märkt att folk har stannat kvar. Och det tror jag att det får en sån effekt att man reser mindre och väljer att vara där man är. Samtidigt så finns det ingenting som kan garantera att en sån här vinter kommer igen nästa år.
Nej.
Men jag tror att den här vintern har nog fått effekten att folk har stannat och velat uppleva det som har varit hemma. Jag har själv känt att det hade varit roligt att få vara här och få uppleva den här snön som har varit.
Jag kan säga, jag hade en morgon i februari som jag åkte nästan 3 decimeter djupsnö i Hammarbybacken. Det var en spektakulär upplevelse.
Häftigt.
Och apropå Instagram, kan inte Instagram vara en av de absolut största miljöbovarna? Men just det här att det är en väldigt upplevelse fokuserad bransch, och alla de här atleterna och sponsrade ambassadörerna som vi följer och ser upp till, och de bara, men nu är vi Kanada och filmar och gör det här, och nu är vi Japan och nu är vi Alperna, och det blir väldigt så här, det är liksom en godisbit som dinglas framför ögonen, och sen så att det är, det tycker att det är också en svår nöt att knäcka, det där att det är lite hyckleri från ibland.
Det är nog också både och, för det är samtidigt där man kan få inspirationen till att göra de nära äventyren, som börjar också bli en trend. Som du pratar om, det här med topptur, det har blivit en grej. Många vill göra det och utforska vad det är och se vad det är, vilket är jättehäftigt. Det känns också som att det har hänt de sista åren, att fler vill utforska toppturandet och uppleva det. Och på samma sätt så tror jag och hoppas att det kommer bli en grej att utforska i sin närhet. Det har det väl redan börjat blivit.
Absolut, och då kan man också tänka som svensk även att man behöver inte åka, man kan åka till Norge. Alltså man behöver liksom inte, om man ska åka utomlands så behöver man inte åka så här jätte... Det känns ju definitivt som en trend, skulle jag säga.
Ja, men verkligen. Och jag tror att det är också någonting som kommer från Instagram. Det är klart att det finns det här flödet som kanske inte uppmanar till en klimatsmart livsstil, som fortfarande pushar för resor till Japan eller Kanada. Men jag tror att den här motrörelsen som håller på att skapas och som är under uppgång ändå blir och kan bli så pass stark att det här andra delen av flödet kanske suddas ut lite mer och inte blir lika attraktivt. För någonstans handlar det ju om trender, om att och saker går upp och ner. Om vi skapar en trend som är mer klimatsmart, så tror jag att Instagram kan vara någonting att få en positiv effekt från också.
Men det kan ju också bli så här att man kanske vill bräcka den där Nya Zeelands upplevelsen, så bara, men kolla vad jag kan göra här liksom.
Exakt.
Att det blir lite, ja, kanske. Vi var inne på det här med att det är valår i år också. Hur tror du att det kan spela roll? Vad är din analys från pausperspektiv?
Ja, en av de här klimatvägvisarna som jag pratade om är ju att bli mer politisk. Och det är också ett budskap och någonting som vi försöker att jobba utifrån alltid. Och att det är valår nu påverkar oss i den form att vi vill pusha extra mycket för den klimatvägvisaren, och att vi kommer att göra någon typ av kampanj inför valet för att väcka uppmärksamhet och medvetenhet kring klimatet och hur man kan göra för att rösta på ett klimatsmart sätt. Exakt hur den här kampanjen kommer att se ut är inte riktigt klart än, men någonting kommer vi att göra.
Men jag kan ju också tänka mig att det blir en utmaning, för att miljöfrågan känns, i den politiska debatten så är det ju, ja, men det är ju icke-existerande. Det är ju en fråga av 20 som är kopplade till det.
Typ. Ja, verkligen. Det är absolut inte en topp 5-fråga i de här enkäterna.
Lagordning.
Ja, men ungefär. Eller sjukvård och äldrevård och sådär. Det är, nej men klimatfrågan kommer ju inte upp alls i den här topp 5 som man har hört på enkäter och omröstningar som gjorts. Vilket jag kan tycka är lite märkligt. Jag vet inte riktigt varför det är så, jag kan inte alls svara för det, men jag tycker att det är väldigt märkligt att det inte är en toppfråga, vilket den borde vara det.
Men om man ska försöka zooma in på miljöpolitiken, vad ser du, ja, ni Pau eller du Elin, vad ser du som, finns det några positiva förslag eller någonting som är uppe på dagordningen som diskuteras, som du ändå känner att det här är ju faktiskt bra på riktigt?
Jag har inte jättekoll på något konkret förslag som är öppet just nu. Men om vi tänker på det vi på paus strävar efter och pratar om, så kan man ju tänka återigen på det här med tåg då. Det är ett ständigt återkommande ämne.
Men det är ju så enkelt.
Det är ju det. Det är ju,
ja, det
gör
ju så mycket effekt. Liksom.
Ja, det är ju det som får störst effekt, vilket är varför vi har det som den punkt som kommer först. Mm. Och det är det som vi pratar absolut mest om. Och om man tänker på det, så någonting som kanske skulle kunna få fler att åka tåg vore ju som en bra fråga. Kanske en subventionering eller någonting ditåt. Jag vet inte riktigt vad som skulle kunna funka, men jag vet ju att den här tidåtgången kommer ju inte gå att göra någonting åt. Det kanske är snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg kanske inte är den bästa lösningen.
Nej.
Utan det kanske snarare handlar om att göra skillnaden i pris mellan flyg och tåg mindre.
Just det. Med rättvis konkurrens kan man tänka.
Precis.
Den viktigaste åtgärden då, om du skulle få inflytande inom miljöpolitiken? Det kanske är samma svar på det?
Ja, jag tror det. Att, som sagt, tåget är en så pass stor faktor och det är så enkelt. Vi har järnvägar. Jag vet att många järnvägar är eftersatta på många ställen i Sverige. Vilket också är någonting som skulle vara viktigt att lägga ner både pengar och energi på att restaurera järnvägar. Mm. För det tror jag skulle göra att tågtrafiken flöt smidigare än vad den kanske gör alltid idag. Och det skulle nog också påverka att fler åkte tåg och sådär.
Har du några förebilder själv? Några ledstjärnor som du ser fram emot? Eller som du ser upp till, som du inspireras av?
Det finns ju många som gör väldigt mycket bra saker. Jag tycker att Emelie Forsberg, som jag vet att du har intervjuat, hon har ju ett extremt häftigt liv, tycker jag. Med den här egna odlingen som man gör, som blir nästan självförsörjande. Och ändå att leva på en sån plats bland bergen där man kan göra sin passion varje dag utan att behöva resa.
Nej, men de har ju färre och färre anledningar till att åka till andra ställen när de har...
Precis, jag tycker att det är väldigt häftigt. Hon är också en PAO-ambassadör. Sen har vi ju, som vi pratade om tidigare, Johan här i Åre och Tom Oliver här i Åre. Är också två bra förebilder. De gör ju väldigt, väldigt mycket bra saker för klimatet. Det finns många som gör det. Mm. Och det finns många att se upp till och inspireras av.
Hur ser du själv på framtiden när det kommer till miljön och vintrarna?
Jag tror ju att de kommer att förändras hur vi än gör i nuläget. Det kommer att hända saker, det håller redan på att hända saker. Till exempel det här med i Kebnekaise med Sydtoppen, det är bara ett av väldigt många exempel. Men att ett land får en ny högsta punkt är ju väldigt, väldigt ovanligt. Eftersom Sydtoppen då består av en glaciär som håller på att smälta och Nordtoppen är av sten, så kommer ju Nordtoppen ta över som högsta punkt. Man trodde ju att det här skulle hända förra sommaren, men det gjorde det inte. Och nu vet jag att det var ett gäng forskare uppe där nyligen och gjorde en mätning och att det låg 1,5 meter snö på Sydtoppen just nu. Så att det är svårt att se vad som kommer hända i sommar. Men någon gång kommer det skiftet att ske. Och det är ju en stor händelse och till följd av klimatförändringarna som sker. Och glaciärer överlag smälter ju väldigt snabbt idag. Och det är en förändring som man ser. Så det är klart att vintrarna kommer att se annorlunda ut, men jag är fortfarande positiv till att de kommer att finnas kvar och att det kommer finnas möjlighet till att åka skidor och bräda även i framtiden.
Slutligen då, vad skulle du säga om du skulle ge rekommendationer och skicka med någonting till folk? Vad är den absolut bästa och lättaste förändringen att göra, antingen i tanke eller i handling, för att Sydtoppen ska få stanna kvar?
Ja, jag tycker verkligen om den här tanken och grejen med att upptäcka sin närhet. Explore your backyard. Jag tycker att det är en fantastisk grej. Och jag tror att det är lätt att man missar det man har i sin absoluta närhet. Jag tror att man lätt blir hemmablind och att man konstant har den här längtan efter att vilja någon annanstans. Vilket borde vara en ännu stor motivation till att faktiskt stanna upp, kolla vad man har runt omkring sig och se vad man kan göra med det. Och det tror jag att är någonting som fler skulle kunna göra.
Lyfta upp nosen från Instagram och ut genom fönstret ett tag.
Exakt. Och se, vad är det där för liten kulle jag har utom fönstret? Hur tar man köp där? Uh-huh. Kanske. Sådana saker tror jag är viktigt.
Elin Turpinen, tack så jättemycket.
Ja, tack.
Och ha en fin dag i Åre.
Ja, tack.
Grymt. Nu får du stänga av micken.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.